Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag i dagens mix. Så boostar du ditt immunförsvar. Hon vann Sveriges mästerkock och såklart den perfekta tävlingen. Och dagens gäst är skådespelaren David Dencik, aktuell i nya SVT-serien Smärtpunkten som har premiär i TV, linjär TV, på söndag. Redo? Jeff?
Ja.
Janne?
Ja.
Då kör vi. Imorgon så är det SVT Play-premiär för Smärtpunkten och på söndag så kommer den på linjär TV. Det handlar om en serie om den kontroversiella pjäsen 7-3 av Lars Norén. Och i ännu en, vad jag kallar då, sanningsroll som just Lars Norén den här gången ser vi David Dencik som är med mig i Mix Megapol-studion. David, var det självklart att tacka ja till den här rollen?
Ja, det var oerhört självklart för mig. Därmed är det inte okomplicerat, men det är ju precis den sortens roller, de finns inte så många sådana, som jag tycker det är roligt att jobba med. Och just med Lars Norén av många olika skäl. Jag jobbade med honom själv och kände honom under en kort period av mitt liv. Och han ligger mig varmt om hjärtat, hela hans författarskap, hela hans syn på teater, hans syn på skådespeleri. Och sen det att jag tycker mycket, och du kallar det för sanningsroller, men, och det betyder då för lyssnaren att det är roller som är hämtade ur verkligheten, eller skeenden som hämtade ur verkligheten. Och jag har hamnat lite av slumpen, alltså både med mitt jobb med Jonna Ausonius, alltså Lasermannen, Thomas Quick, Sture Bergvall, och sen har jag spelat Gorbachev och Nils Bohr och en massa andra saker.
Ja, du har varit Fred Åkerström dessutom, i filmen om Cornelis.
Ja, det ser du. Ja. Ja, och i Danmark andra sådana stötar, så att det tänder mig liksom. Jag går igång på det.
Varför då?
Därför att det finns en oerhört frigörande kraft i att begränsa sig. Att för mig alltså, att ligga så nära verkligheten som möjligt. Tänk dig nu om man kunde hitta på vad som helst och det var science fiction eller det var någon fantasy. När det är fritt val på alla hyllor hela tiden, då blir jag förvirrad. Och då min kreativitet liksom går upp i rök i det ögonblicket. Utan när det är alldeles tydligt, ju mer man är låst, ju mer frigörande blir det på något sätt för mig. Och så var det erfor jag redan när vi gjorde Lasermannen för 20 år sedan snart. Va? Att ligga så nära verkligheten, för det plötsligt hittar man konstigheter. Som att han köpte 3 paraplyer på ett och samma tillfälle. Det berättar någonting lite udda som inte går att skriva, som ingen skriver i ett manus, utan det kommer bara genom research.
Tyckte du om det ordet när jag sa det? Sanningsroller?
Ja, det var lite barnsligt.
Ja, jag är barnslig. Vad är du? Är inte du?
Jo, jag är barnslig, men det var något, alltså, jag tyckte om ordet, absolut.
Men sanning är ju ändå ett ganska relevant ord för den här serien då. För Lars Norén är det viktigt att få berätta sanningen.
Ja, oerhört. Inte bara berätta sanningen, men att hitta sanningen i situationer. Ännu mer så att hitta sanningen i rollen. Och ibland flyttar det, i fallet 7-3 blir det också flyttat ihop med sanningen i människan. Och att hitta ett sant uttryck och så vidare.
Och i Smärtpunkten då, den nya serien här då, dramaserien på SVT, där träffar han ju då 3 interner. Mm. Och någonting som har goda intentioner från början slutar i fullkomlig katastrof i Alexandermorden, ja, som det kom att kallas efteråt då. Ja. Det är 25 år sedan i år det här.
Ja, det är 25 år sedan.
Ja, precis. 25 år sedan i maj här. Det där är ju också någonting som har stannat i svenskars medvetenhet apropå det här att göra sanningsroller.
Ja, men det är ju en annan... att jag får använda en liten skärva av det jag kan till någonting som kan se ut som upplysning eller bildning. Det tilltalar min fåfänga att jag faktiskt också kan vara ett demokratiskt verktyg till att sprida kunskap till de som är intresserade.
Och en del brukar säga då när man ska träffa dig, fråga honom varför han gör så många obehagliga roller i filmer. Håller du med om det?
Det är bara delvis. Alltså varför gör jag så många bra roller, tycker de ska fråga sig. Och så finns det många otäcka typer i bra roller i otäcka filmer. Jag går oftast enbart efter en bra roll. Jag tycker inte Larsson är en dugg otäck. Men det är klart.
Han den är ju inte otäck, men de tänker nog på Lasermannen, Kastanjemannen, den typen.
Mm, mm. Jag har väl utvecklat en kompetens när det gäller att vara otäck. Men jag tycker både Lasermannen, skulle tacka jag alla dagar i veckan till att spela den om det skulle hända igen. Kastanjemannen lika så. Det är roller som dramat tar på sig att berätta om. Och då tycker jag det är kul. Jag tycker inte det är så roligt att göra roller där man inte får förklarat någonting om rollerna. Och jag minns jag gjorde det ju tillsammans 99 med Lukas Moodysson här. Och där spelade jag en kille som ingen vet vem är. Och det var en konstig, väldigt lustfilm, en besynnerlig utmaning. För där var det, och det berättas ju ingenting. Ingen vet vem man är, och det är liksom det som hela poängen. Där minns jag, det kämpade lite med Lukas. Kan man inte säga han har någon lillebror? Eller kan man inte säga, nej men jag tror bara han. Han sov under något bord där på 70-talet. Så jaha, okej. Men kan jag tänka om han är pappa till något av barnen eller något sånt där. Men han ville inte ha det så. Och där kände jag att det var lite, gick jag på grund. I det att det inte berättades någonting, det är också att berätta någonting på sätt och vis.
Vad är skillnaden på att filma i Sverige på svenska eller att filma i Hollywood på ett annat språk?
Det är bara språket, tycker jag. Det är bara språket. Alltså, för språket är ju det jag har. På svenska och på danska är jag rätt hemma och känner mig trygg, men på engelska, som jag ju tycker jag pratar rätt bra, men det är en annan förberedelse. Jag har inte samma självförtroende. Så jag måste liksom, men jag tycker oerhört mycket om det. Det är spännande att träffa kollegor, internationella kollegor.
Men har du alltid velat bli skådespelare?
Kanske, men jag förstod det nog först med mig själv när jag hade rundat de 20 år. Jag var så här 21 när jag liksom tänkte att nu får jag nog göra allvar av det här. Jag hade faktiskt mörkat lite, inför mig själv mest. Jag hade varit med på några skolkomedier och egentligen drömt om det, men hade en annan trygghet i... Jag var ju ganska bra elev i skolan och sådär, så jag försökte mig på någon akademisk karriär. Men det är svårt att gå på universitetet, framförallt när man inte tycker det är kul.
Vad läste du på universitetet då?
Religionsvetenskap. Jag ville läsa antropologi, men mina betyg var inte tillräckligt bra på den tiden.
Fast på ett sätt är det det du jobbar med.
Exakt, ja. Jag brukar säga det. Att det är ju en sorts fältarbete, att leva sig in i andra människor.
Och
försöka förstå människor inifrån och ut. Jag blev liksom lite låtsasantropolog genom mitt yrke.
Jag träffade en man förra veckan som är så kallad äventyrare. Hans nästa äventyr nu var att han skulle åka och träffa kannibaler.
Ja, men det var ju sånt jag drömde om också. Alltså åka, och National Geographic fick jag i brevlådan och sådär. De såg de här fotoreportagerna ifrån olika länder och olika ställen. Jag tyckte det var otroligt spännande. Kartor har jag varit väldigt fascinerad av. Jag minns jag hade en världskarta. Jag gick och ritade upp varenda gräns och kunde alla huvudstäder och sådär. Ja, något sånt. Ut i världen liksom har jag varit intresserad av.
Men har du rest mycket?
Det blev ju så, men mitt jobb har ju faktiskt kommit runt en hel del. Mer så än de flesta, tror jag.
David, du bor ju just nu i Köpenhamn då. Jag tänkte göra en undersökning här. Vilka ord föredrar du egentligen på danska gentemot svenska? Är det okej att göra en sån?
Ja, kör.
Overskæg eller mustasch?
Båda är bra. Mustasch låter lite... skulle jag nog föredra, även om overskæg. För det finns ju inte underskæg. Och det finns ju ingen som heter underskägg, men överskägg. Ja, det är ju lustigt. Det är som väder och oväder. Det då finns ju inget väder.
Nej. Skatt eller älskling?
Skatt. Hej älskling. Fina ord båda två. Älskling tycker jag nog ändå. Det är lite mer sång i det.
Bläcksprude eller bläckfisk?
Ja, men då kanske bläcksprude. En bläckspruta.
Ja, finns det?
Ja, bläcksprude. Spruta bläck. Ja. Det är ju ingen fisk. Om man någonsin har sett. Det är verkligen inte en fisk. Alltså.
Men det är en som sprutar bläck utav bara den.
En bläckspruta.
Ja. Husk eller kom ihåg?
Där tror jag nog husk, för att det är så det är så pang på rödbetan liksom.
Tjot eller kul?
Ja, tjot. Jag tycker kul låter lite roligare.
Tycker jag nog.
Men det låter lite som ett manligt könsorgan också. Ingen av dem är riktigt bra alltså.
Böllebank eller få stryk eller få en smäll?
Bullebank. Men Bullebank är lite daterad. Alltså, så det är lite sött sådär. Alltså för Bullebank.
Kommer nästa här då. Morgenmad eller frukost?
Frukost. Det är ju ett ord. Morgonmat. Det är ju inte ett, det är två ord.
Men det är logiskt.
Ja. Det är avskräck också.
Okej, okay, nu kommer nästa då. Frukost eller lunch?
Frukost eller lunch också tycker jag är roligare. Svenska.
Men där hade du frukost då, för det var ju morgon.
Frukost på svenska, lunch på svenska. Mm. Inte morgon med frukost.
Vad har du på gång?
Jag åker till Berlin för att starta upp en annan sanningshistoria. Men det är en tysk tv-serie där det finns ett danskt spår. Och det handlar om udbytteskatsen. Alltså en case där danska staten har rånats på 13 miljarder kronor av några investerare. Framförallt en, men några till. Och då hela bankväsendet såklart insyltat i detta, denna misär också. Och hela EU har rånats på 400 miljarder kronor. Oj. Och jag ska spela en kille som jobbar i danska skattemyndigheten. Det handlar om vår välfärdssamhälle kan man säga. Och hur, alltså man blir så jävla imponerad av helikopterrånet eller någon värdetransportrån. Då får de 40 miljoner någonting. Här snackar vi alltså killar som har rånat staten på 13 miljarder i slips och kavaj. Det är riktigt otäckt. Alltså på äkta. Riktigt otäckt när man sjunker ner i det.
Du?
Mm.
Vad kul att du kom hit.
Ja, men kul att jag fick komma.
Ja, härligt. Och lycka till i Tyskland då när det är dags att åka dit.
Ja, det är det snart.
Och jag kan varmt rekommendera serien. Vad tycker du själv? Har du sett alla avsnitt?
Jag har sett alla avsnitt och jag tycker den är jättebra. Jag tycker den har sån bred tematik. Den handlar om så många saker. Det handlar inte bara om yttrandefrihet eller om konsten ska vara fri eller om hur vi gör med kriminalvården. Eller vad gör vi med alla kriminella? Vad gör vi med alla gängkriminella? Ska vi bara bygga fler fängelser? Utan det handlar också om konstnärligt skapande. Det handlar om det mötet som uppstår på repsal, oavsett om man är dömd brottsling eller ej. Den handlar om så många saker. Så att jag tycker den har någonting för alla.
Stort tack.
Tack själv.
David Dencik alltså. Och serien Smärtpunkten om föreställningen 7-3, där två fångar rymde och som minnade ut i polismorden i Alexander, var alltså premiär på SVT Play imorgon den 19 april och på SVT 1 på söndag den 21. Har du inte sett finalen av Sveriges mästerkock 2024 än så får du hålla för öronen en liten stund, för nu ska jag gratulera vinnaren Tess Medina. Hallå där!
Hej!
Hej, stort grattis!
Tack snälla!
Hur känns det här?
Ofattbart nästan. Det har ju varit en period mellan att jag vann till att jag vann igår som jag har behövt hålla hemligt. Så att, nu är det ute.
För oss som tv-tittare då så kändes det ju som om du hade försprång på det mesta i köket. Hur upplevde du själv finalen?
När jag såg finalen i sig så kände jag mig ändå väldigt så här trygg och säker på vad det var jag skulle laga. Men inte generellt i programmet.
Så när du stod där i själva finalen, då var du betydligt nervösare än vad som syntes?
Absolut.
Du är halvfransk då, har bott i Los Angeles och Paris men lever nu i Stockholm. Tar din matlagning inspiration från alla de här platserna? Eller hur skulle du beskriva det du väljer att laga?
Ja, det är såklart att det är det. Min farfar är också marockan, så att jag har varit väldigt mycket i Marocko och älskar det nordafrikanska köket. Jag växte liksom inte upp med så här blodpudding och falukorv. Även om det var lite svenskt så var det inte de klassiska barnrätterna.
Utan istället blev det en tagine då.
Exakt.
Älskar tagine. Ja, det är ju så himla gott. Och med citron i och allting, alltså det finns inget bättre. Idag så släpptes din kokbok då, A Table med Tess. Och enligt förlaget så är du, jag citerar, expert på att koka soppa på en spik.
I boken så har jag ju då tre kapitel, så det är LA, Stockholm, Paris. Och det är framförallt de rätterna som jag kommer ihåg och minns från barndomen. Franskt, svenskt och ja, men vad jag tycker amerikanskt.
Vad menar de när de skriver expert på att koka soppa på en spik?
Min grej är ju att bara öppna kylskåpet och laga det som finns.
Har du något tips till alla hemmakockar då på vad man kan slänga ihop för middag en torsdag som den här?
Jag skulle säga, koka pasta, köp en zucchini, skiva upp den och stek i olja. Salta, peppra, dra i lite vitlök och så har du massa parmesan på. Det är ju liksom min så här billighetsmat.
Ja, gott lät det också det.
Så sjukt gott.
Är det du lagar ikväll eller vad ska du äta?
Jag har varit så sjukt sugen på sushi så att det kanske blir en liten takeaway ikväll.
Det kanske du är värd nu när du har lagat så mycket.
Ja, men det känns lite så, eller hur?
Det gör det faktiskt. Tess Medina, och än en gång då stort grattis till vinsten i årets mästerkock.
Film och serier.
Ja, idag så tänkte jag att jag ska dela med mig av mina serietips. Och alla goda ting är ju tre, så blir det. Allra först säsong 3 av serien som heter London Kills.
He took the opportunity to get his dying declaration.
Did you read him his rights?
I didn't get time.
And anything he said is inadmissible.
London Kills är som det låter en brittisk krimserie som hittas på Britbox eller TV4 Play. Och som alltid med brittiska serier, välspelat, spännande och oförutsägbart. Man har nyss då släppt säsong 3, men för mig som inte sett vare sig 1 eller 2 så är det ju bara att börja från början då. London Kills rekommenderas. Och från en engelsk krimserie till en amerikansk dokusåpa.
We got the usual drama of influencers, blockings and more catfish than a diner in the deep south. Let's see what our first player is all about.
Det handlar om The Circle. Säsong 6 har precis kommit så jag har inte hunnit se den såklart. Men jag ser fram emot att börja titta. Den brukar vara enkel och komplicerad. Det är ett antal människor som bor i olika lägenheter i samma hus och så tävlar de mot varandra, antingen som sig själva eller med en påhittad karaktär. Det vill säga man kan skapa och vara en person av annat kön, annan ålder, med ett annat utseende eller så kan man vara precis där man är. Eftersom all kommunikation i huset sker med hjälp av meddelanden i datorerna, man pratar aldrig med varandra utan man gör det i skriftlig form, så är det först i finalen som de förstår hur allt ligger till. Men vi som tittar har ju koll och det är faktiskt mer spännande än vad man kan tro. The Circle alltså finns på Netflix. Och på Netflix där hittar jag också en serie som jag, ja, där jag först hejade på huvudpersonen Griselda.
Talk to the cop.
Calm down, Griselda. It was nothing.
Nothing. I have a rat in my organization and you're telling me that you're talking to a fucking cop is nothing.
She offered me some bullshit deal.
She offered you a deal.
Skaparna till Narcos har gjort ännu en serie då med verklighetsanknytning och Griselda, det är en kvinnlig knarkbaronessa och spelas så bra av Modern Family-skådisen Sofia Vergara. Först så gillar jag henne och hennes kamp, men sen så vrids allt omärkligt under ett avsnitt och jag blir rädd för henne. Och jag menar, då är man en utmärkt skådis. Så jag säger det, missa inte Griselda på Netflix. Och vill du tipsa mig och andra om en bra serie, skriv då lotta@mixmegapol.se. Idag så har jag och Lotta Bromé gästats av skådespelaren David Dencik som är aktuell i serien Smärtpunkten som har premiär imorgon på SVT Play. Om pjäsen som slutade i polismorden i Malexander. Han bor numera i Köpenhamn så jag undersökte ju vilka ord han gillade på danska gentemot svenska. Och sen så ville han testa mig.
Breine eller ormbunke?
Breine.
Breine.
Jag tycker jag var fint. Breine.
Pinsvin. Eller igelkott?
Jag tror det skulle vara piggsvin. Men...
Pinsvin, alltså en svin med pinnar på sig. Pinsvin eller igelkott?
Jag är väldigt förtjust i ordet igelkott. Fast
ja,
jag tycker
jag med.
Pinsvin är lite fint också.
Ja.
Men då, nej, det får nog bli igelkott.
Igelkott är sött. Skojobbe eller smultron? Skogsjordgubbe eller smultron?
Nu är jag ju väldigt förtjust i ordet smultron.
Ja, men jag med. Alltså, jag skulle välja de svenska alla gånger. Men vi har kört det några gånger hemma. Vi har ju två språk i familjen. Så att just de här orden och några till har vi ju kört.
83% av svenskarna gör något för att boosta sitt immunsystem. Och vanligast är då att promenera, äta frukt och grönt och dricka mycket vatten. Varmt välkommen hit, Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat.
Tack så mycket.
En del äter ju vitlök då för att boosta sitt immunförsvar. Funkar det?
Alltså vitlök är väldigt gott att ha i mat och vitlök innehåller också en del ämnen som både är antioxidanter men också som är antibakteriella, det vet man, allicin heter det ämnet. Men det finns faktiskt inga stora vetenskapliga studier som säger att det faktiskt har någon effekt mot förkylningar, vare sig när det gäller att förebygga eller behandla. Och dessutom om man vräker i sig okontrollerade stora mängder av rå vitlök, då kan man faktiskt också skada magen också. Man kan få biverkningar av det. Så att om man nu ändå vill testa, för det är klart det finns mindre studier som visar på en viss effekt, då kan man ju använda sig av de kapslar och tabletter som finns att köpa och där man får mer en kontrollerad dosering.
Så då undrar man ju vilka saker funkar för att få ett bra och starkt immunförsvar?
Det allra bästa det är ju naturligtvis att vaccinera sig. Då ser man till verkligen att skydda sig mot de sjukdomar som man vaccinera sig mot. Men sen är det väldigt mycket vi kan göra för att skapa ett bra fungerande immunförsvar. Då handlar det om en allsidig kost så att man får i sig de vitaminer och mineraler som kroppen behöver för att kunna fungera på ett bra sätt. Inte minst grönsaker och frukt är bra där. Är det så att man kanske utesluter kött eller fisk eller mejeriprodukter, då kan man behöva tillföra lite kosttillskott. Och där kan man ta hjälp av apotekspersonal eller vården för att ta reda på vad det kan vara.
Och sen är det sömn som är viktigt.
Sömn är jätteviktigt för att kroppen ska återhämta sig och fungera bra. Och dessutom att stressa ner, för stress är inte heller bra för immunförsvaret.
Olika människor har ju olika sömnbehov. Så det går inte att säga att minst så och så många timmar måste du sova.
Nej, man brukar ju säga att snitt på 7 timmar ungefär för vuxna människor är bra att sova per natt. Men det är som du säger, vissa behöver mindre och andra mer. Men att röra på sig är ju både ett bra sätt att varva ner, att sen kunna sova bättre, och det är också bra för immunförsvaret och mycket annat. Så fysisk aktivitet är ju också viktigt.
Och sen avslutningsvis då, vatten. Många människor dricker flera liter vatten om dagen.
Det tror jag är ganska överdrivet. Vi får i oss väldigt mycket vätska ändå när vi äter och dricker som vanligt, så att det tror jag inte spelar så stor roll faktiskt.
Tack så mycket, Annika Svedberg, chefsapotekare, Apoteket Hjärtat.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Dagens gäst hos mig, Lotta Bromé, här på Mix Megapol var ju David Dencik som spelar Lars Norén i nya SVT-serien Smärtpunkten. Och den handlar ju om den kontroversiella pjäsen 7-3. Och jag frågade om han någonsin pratade med Norén om den pjäsen.
Jag pratade inte med honom om detta. Vi hade mycket att prata om. Jag spelade ju Hamlet, så det fanns gott att prata om när det gällde den unga prinsen, danska prinsen där. Nej, jag pratade inte med honom, för jag hade inte fram tills nyligen något vokabulär för det heller. Alltså jag visste inte vad jag tyckte och jag kunde för lite. Och vi pratade om så mycket annat. Han var en otroligt intressant person i mitt liv, och att träffa honom, det känner jag så. Det var en av de stora ett stort regissörsmöte för min del. Alltså. Just med hans sanningskrav och hur han såg på skådespelare och skådespelares processer och hur de jobbar med sig själv. Och han skriver ibland även om mig i dagboken och sådär som jag har läst. Och det har varit jättekul.
Har du någonsin rökt så mycket i någon roll?
Ja, nej. Jag gjorde en annan serie i fängelse precis innan som heter Huset. En dansk serie som gick på SVT för något halvår sedan. Mm. Där rökte jag också en del. Och i Gentlemen minns jag rökte en otroligt massa. Men när det gäller Lars Norén var han ju en ivrig rökare. Därav hans vackra, mulliga, mörka röst.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Kai Korkeaho är författare, komiker och en av Finlands största medieprofiler. Och nu är han aktuell med boken En självbiografisk berättelse, Hur man möter en mamma. Välkommen till Mix Megapol, Kai.
Tack, roligt att vara här.
Ja, du, vad är det här för berättelse?
Det här är den självbiografiska berättelsen om hur jag för 8 månader sedan blev pappa. Jag och min man, vi blev pappor till Kaius. Det är också historien om hur vi träffar hans mamma. Vi ska dela på vårdnaden. Hon är en kvinna som vi inte har känt sedan tidigare. Så vi har alltså fått barn med en okänd i princip. Och det här historien då som jag nu har skrivit ner är om hur vi hittar henne. Via 26 andra kvinnor som vi träffade och som vi hade diskussioner med innan vi då mötte Emmy som nu är mamma till vår son. Vi sökte oss till en speed dating grej som ordnades under Pride. Det var män och kvinnor som träffade varandra för att eventuellt då få barn ihop. Och via den processen då så letar vi oss vidare. Den här speed datingen var bara inledningen på alltihopa. Att där så träffade vi då kanske 10 kvinnor under en kväll. Men sen så inget av det ledde liksom till resultat. Så vi la sen in en annons faktiskt på Facebook i en grupp som var till för det här människor som letar efter medföräldraskap. Och via den annonsen då så hittade vi andra intresserade och så gick vi då på de här träffarna under ett antal år. Och det är ju väldigt speciellt, alltså för vad är det man letar efter egentligen? Vad ska man ställa för frågor och så vidare?
Ja, vad kom ni fram till? Vilka var de viktigaste frågorna att ställa eller hitta svaren på?
Det är lite som att vara på en blandning av date och bostadsvisning. Att man måste på något vis vara väldigt rak på sak och väldigt krass så här att liksom, har du ekonomin i skick? Har du dolda fel? Är du galen? Liksom, att man måste på något vis vara alltså väldigt ärlig. Och det handlar ju en hel del om liksom värderingar förstås, om idéer, om uppfostran. Och sen förstås de här X-faktorerna också som var väldigt knepiga. Att en del människor så upplever man ju samhörighet med. och andra inte så mycket. Alltså när vi då mötte Emmy, det var flera saker som stämde. Och sen så någon sorts psykoanalytiskt weird grej blev det också, att vi båda två upplevde när vi diskuterade med henne någon sorts så här känsla av trygghet. Det var när hon talade om barnet så var det som någon sorts flashback nästan till ens egen barndom och någon sorts upplevelse av att bli liksom sedd och omhändertagen. Liksom vi på något vis insåg att vi måste som se på den här processen från barnets perspektiv. Vi ska inte dela vårt liv med den här kvinnan, men det ska vårt barn. Och då blev det på något vis tydligt att det viktiga är ju att vi att 100% litar på att hon är en bra mamma.
Det här sägs vara en handbok då för andra i samma situation. Är det här boken som du önskar att du hade haft?
Alltså delvis är det en orsak till att jag skrev den här. Så att jag liksom skrev den på ett litterärt vis så här, inte som en handbok, inte som en dagbok, men ändå eftersom jag är ärlig med alla hinder vi stötte på, alla frågor som vi ställdes inför, så på det viset går den att använda som en handbok.
Tack för att du gästade Mix Megapol, Kai Korkeaho, och boken heter alltså Hur man möter en mamma. Själv heter jag Lotta och tackar för mig, och idag det gör också Janne, Jeanette och vår producent Jeff Neumann. Imorgon så blir det häng faktiskt, fredagshäng med, ja vilka då, Janne?
Det vet du.
Nej men på riktigt, vilka då?
Ja, de heter så.
Det kul skämt, det vet du.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.